Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Chiripsen, hej och välkomna till The Usual Suspects, frihetens megafon i ett ont och kallt mörker. Jag heter Fredrik Segerfeldt och med mig har jag Mattias Svensson.
Hej, hej.
Och Johan Norberg.
Tjingeling.
Idag ska vi prata om lite enskilda personer som vi tycker är, ja, spelar roll i offentligheten.
Vet du, förlåt, där kommer jag att bryta. Nu är vi coola.
Hej och välkomna till The Usual Suspects, den klassiska liberalismens slutna rum som då är öppet, för vi ligger ju som en podcast, men ändå.
Vad fan! Det är jättebra. Vi kör på den.
Ja, jag heter Fredrik Segerfeldt och med mig har jag
Mattias Svensson
och Johan Norberg.
Hej, välkomna allihopa.
Tack. Jag spred verkligen dålig stämning förra veckan genom att tala om Bannon. Steven Bannons inflytande över Trump och hur han håller på att förstöra världen och kanske är världens farligaste man. Och det var djupt deprimerande. Vi har ju fått väldigt många som har hört av sig kring det också. Och också är rädda och undrar vad man ska göra och ta sig till kring det. Men som också funderade på...
Vi kallar det för skyddsrummet. Podden. Nej, jag bara skojar.
Precis. Men det var några som tyckte att man kanske ska fortsätta att ha ett skyddsrum på det viset och fundera på, vad är motsvarigheterna i Sverige? Alltså inte motsvarigheterna till just Bannon som person och den agenda han sprider, men vilka är farliga i Sverige på liknande sätt? Om man ska tala om...
Vilka vill vi inte ha som rådgivare till, ja, precis, Stefan Löfven?
Exakt. Och så här spontant, då kan man ju tänka på... Om man tänker bort politiker, så ändå den som kommer närmast politiken som är likartad, skulle jag säga, kanske Kent Ekeroth eller något sånt där, som ju just på samma vis som med Breitbart har jobbat med Avpixlat och sånt för att just pumpa ut en alldeles förvriden bild av hur Sverige står i brand, för att, ja, ha lite samma agenda, att sprida skräck och oro och därmed uppslutning kring en nationalistisk tendens. Det skulle väl kunna vara något liknande. Men om man breddar...
Det är faktiskt en bild av så nu, den fria världen och världens överlägset mäktigaste land har Kent Ekeroth ett steg från knappen. Fy fan.
Ja, men ännu mer... Ja, ingen går ju att jämföra med Bannon riktigt, men Bannon verkar ju verkligen vilja ha världsbranden. Ja. Det är jag inte säker på att Ekeroth vill, men i alla fall leker med samma typ av så här skräckens politik för att driva folk åt ett nationalistiskt, rasistiskt håll. Mm.
Vi ska inte prata om Bannon utan om människor som i Sverige utgör en fara.
Mm. Ja, vad ska man ha annars då? Ola Pettersson på LO, deras LOs chefekonom. Ja. Eftersom de just upprätthåller ett system, en arbetsmarknad som skapar ett massivt utanförskap. Och skapar inte bara väldigt mycket mänskligt lidande på det viset, men dessutom skapar den här motviljan, motsättningarna mellan grupper på olika sätt. Jag såg det var den här debatten på Fores senast, där han debatterade arbetsmarknaden. Där andra då, motståndare sa... Jag tror det var Jonas Frycklund på Svensk Näringsliv, sa att om man inte har utbildning överhuvudtaget, knappt färdig grundskoleutbildning, hur ska man kunna vara 80% så produktiv som medianarbetaren? Då stängs man ute. Varpå Ola Pettersson sa två saker som sattes i mitt minne. Det ena var att Ja, jag tror inte att lägre ingångslöner löser alla problem. Vilket är den där idiotinvändningen mot alla konstruktiva förslag. Det är så här, Frida, skulle du vilja ha frukost? Nej, men jag tror inte frukost löser alla problem i världen. Så, va? Men vad är det för argument? Om det löser ett viktigt problem, varför inte?
Är inte det en invändning som riktas just mot liberaler dessutom? Men jag tror inte frihet löser alla problem. Jag tror inte att den här arbetsmarknadsreformen löser alla problem. Säger folk som ofta är anhängare av ideologier som är betydligt mer ambitiösa i sin tro på att staten överhuvudtaget med någon form av åtgärd kan lägga allt till rätta och lösa alla problem. Men vi som inte tror att ens den perfekta politiken löser alla problem, vi tillskrivs hela tiden den uppfattningen.
Det har du verkligen rätt i. Det används sällan mot en sosse eller en konservativ när de vill göra någonting så här.
Jag tror inte stora staten löser alla problem.
Nej, men då låter vi bli det här. Ja, va? Ja, jättekonstigt.
Men vi gillar det i alla fall.
Nu ska jag låta annorlunda.
Får jag bara säga att det andra skälet, om du inte tänkte hoppa på någonting.
Jag tänkte just på Ola Pettersson och för ta honom i försvar.
Aha, okej,
kör. För till skillnad från er två så har jag jobbat som anställd och fått lön från en intresseorganisation där man får betalt för att säga en viss sak. Mm. Ola Pettersson har ju inga pretensioner att vara en seriös, intellektuellt hederlig människa, utan han har ju som uppdrag betalt för att representera en linje och en argumentation som sätts liksom på stämman och av hans chef. Så han är ju tvungen att säga det, fast även om han vet att det funkar. Och jag har själv stått inför halva den europeiska pressen och sagt att jag är för att östeuropeer inte ska få komma till Västeuropa och jobba. För det var mitt jobb.
Ja, men då var du en del av problemet.
Ja, det är klart jag var.
Och det är på samma vis som Ola Pettersson är en del av problemet. Många av världens problem beror på att folk får betalt av intresseorganisationer för att säga idiotier som förstör världen.
Så är det. Men jag vill inte säga att jag måste... nästan alla i svensk debatt har ju betalt av intresseorganisationer för att göra det. Svensk debatt domineras ju av ett sånt korporativistiskt sätt. Så att även om jag tycker att han står för en avskyvärd människosyn och jobbar för en avskyvärd destruktiv organisation så måste man som försvara honom som människa. Det är hans jobb att säga det.
Okej, jag köper det. Jag tror inte heller att det bygger på illvilja. Det är inte intentionen här. Alltså, det är inte en Bannon-typ som verkligen jag vill att människor ska lida. Det är förmodligen inte därför han säger det. Men jag tror att det leder till lidande i praktiken.
Så är det ju, uppenbart.
Och det andra som satte sig i mitt minne också från den här debatten var att han sa väldigt tydligt att jag tycker det har blivit för mycket fokus på att folk snabbt ska slängas in i jobb.
Ja.
Det är viktigt att det får ta tid istället. Ja, och så att man hamnar på rätt plats och är rätt rustad när det händer. Vilket är den mest korkade synen på arbetsmarknadens betydelse och första jobbets betydelse för fortsatt karriär och etablering som jag någonsin har hört. Som att säga, men jag tycker inte att man ska gå... Alltså, det är samma sak som den här historien om idioten som inte ville gå ner i vattnet innan han hade lärt sig simma. För att det måste få ta tid, man måste hinna lära sig man simmar först och sånt där. Alla vet att det handlar om att få kontakten med arbetsmarknaden för att man sen ska kunna utvecklas och bli bättre rustad, få erfarenheterna och liknande. Så alltså, det spelar ingen roll hur mycket pengar han får för att säga det. Det är helt knäppt.
Ja, så är det. Men det visar också det här, att det här är synen på människan och samhället. Där här har vi ett system och alla ska formas som passar in i det här systemet och tryckas upp i och så ska det liksom jämnas ut och sådär. Och det är en väldigt konstig syn också. Men det är ju, alltså, jag har ju skrivit på Twitter någon gång så här för många år sedan och det får jag fortfarande attacker för, att problemet i Sverige är inte rasismen. Alltså LO är ett större problem än rasismen. Och det jag menade med det var ju just den roll som LO spelar i att dels hålla ut invandrare, dels hålla ut från Sverige och dels hålla ut invandrare från arbetsmarknaden och därmed gör det svårare att upprätthålla en generös asylpolitik. Så jag håller ju med. Alltså, LO som institution är ju Sveriges allra största problem.
Mm. Men ta någon annan då. Vem skulle du nämna?
Ja, jag skulle säga Paulina Neuding.
Nej, just den gamla neoredaktören.
Ja, det är ju för detta chef till Mattias. Nej, men hon var ju en av de tidiga så kallade sanningssägarna inom citationstecken som hetsade och skrev om hur det barkar åt limes, som vi sa förr i tiden, alltså att det går åt helvete och med våld och förorter och upplopp och såna saker som bidrog till att sätta den här bilden av att Sverige är ett land i förfall, och det beror på invandrarna eller muslimerna och så vidare. Och hon hade också den där retoriken som handlar om, men jag lyfter ju bara frågan.
Just det.
Hon skrev, sa aldrig rakt ut, jag vill inte ha så mycket invandrare, och särskilt inte muslimska invandrare. Spotta ut vad det är som driver dig. Spotta ut vad du egentligen tycker. Det är bara, hon la i grunden för den här metadebatten sen, som alla andra. De svansarna kring det här som sen liksom troll och fascister och så vidare.
Som, hon tillhörde väl de som uttryckligen vägrade att ta ställning i policyfrågor kring, ja, det. För att, som jag minns det, jag var involverad i flera debatter, eller försökte starta debatter med henne, för att hon ville just lyfta frågan om att invandrare var brottsliga och förstörde landet på olika sätt. Ja. Men, så här, men vad skulle hända om vi har skarpa begränsningar för vilka som fick komma hit? Det har jag inte sagt. Jag tycker inget sånt. Nej. Och sen efter att Sverige stängde gränserna, då har de ju sagt att man ska försvara de stängningarna och sånt där.
Ja.
Men till dess så var det så här, någon slags metadiskussion, men där man märkte i Absicht på något vis. Man, ja, märkte vad avsikten var hela tiden. Med att...
Så du det på tyska med vilje?
Nej, men det är ett tyskt citat. Nej, okay. Det var verkligen ingen sån. Så elak är jag inte. Nej, men det betyder att hon har ju sällan givit uttryck för något riktigt förgripligt policymässigt,
nej,
om jag minns det hela rätt.
Nej.
Däremot så har hon felciterat dig oerhört grovt,
ja,
Fredrik.
Ja, jag vet.
Risdiskussionen,
jag vet. Hur? Det är väldigt oförskämt. Jag har skrivit en lång text som handlade liksom om vad är vinsten av att flytta mellan länder, och då har man ju så här, om du tjänar 10 000 kronor i Sverige och 10 000 kronor i ett annat land, så är det ju mindre pengar i Sverige med 10 000, och därför har vi ett system som heter PPP, som heter Purchasing Power Parity. Och så vill jag testa, hur skulle, då har man då det så kallade extrema fattigdomsgränsen, och det tänker inte vi på i Sverige hur det fungerar så mycket. Men funkar det här systemet? Då sa jag, 450 kronor är då det som kallas per månad, är det som är extrem fattigdom. Och det som Hans Rosling brukar säga, liksom, då går 80-85% av dina pengar åt att få er tillräckligt mycket kalorier. Det är det som är global extrem fattigdom. Det är en fattigdom som vi inte ens kan förstå. Och då sökte jag liksom säga, funkar det här systemet? Är den mekanism vi har? Och så använde jag...
För att det är många som ifrågasätter då att om det där skulle vara samma fattigdomslinje i alla länder, ja, så det är ju omöjligt att folk skulle kunna klara sig på en sån låg nivå överhuvudtaget.
Precis.
Att överleva,
ja,
på en sån
alltså
nivå i
Rwanda. Alltså är det här beräkningssystemet
det.
Falskt.
Precis.
Och så skulle jag visa att beräkningssystemet är sant. Och då kommer jag fram till att jo, du får ungefär så mycket ris som du behöver för att överleva för den mängden pengar. Mm. Och det vill hon sen hävda att det var ett att jag hade föreslagit att man kan visst överleva i Sverige på 450 kronor i månaden, för man får ris, och alltså bör folk leva på 450 kronor i månaden i Sverige för att man kan överleva. Det är ju helt taget i luften, det var inte alls så det stod. Det handlar inte om det. Så det var en grym, och det skrev hon i Svenska Dagbladet, och sen har jag ju blivit så här, det finns en massa...
Du är rismannen.
Ja, precis. Man kallar det för skörbjuggsliberal. Det är roligt att säga. Men det är också så det fungerar i en sån här debatt där det som är certifierad och antiintellektuell och så. Så det, ja, det var...
Tror du att hon missförstod vad du var ute efter? Eller? För det händer ju sånt där att man ser vad folk skriver och sen så tror man att de har en viss mörk avsikt. De där nyliberalerna, de vill säkert att folk ska leva på den nivån.
Nej, jag tror hon helt enkelt var elak och ondsint.
I så fall är det väldigt dåligt gjort.
Jag måste ju ändå, det här är min chef och en nära vän. Så
det var
ju,
för detta chef.
Eller? För detta chef, ja. Så jag måste ju få ta ner. Alltså det mesta hon har gjort är ju ändå att vara just en obekväm person i debatten och när hon pekat på problem, inte diskuterat policy, medvetet avstått från att diskutera policy, men tagit upp problem som är riktiga problem. Alltså vare sig det har handlat om om liksom problem på dagis eller i invandrartäta områden som man liksom har personlig kontakt med, inte minst liksom som judinna så vet man före andra problemen i Malmö och att de framförallt inte beror på, vilket många har sagt, högerextremister utan på liksom befolkning från Mellanöstern som är antisemiter som förföljer människor med judisk bakgrund i Malmö. Hon har beskrivit de problemen som är riktiga problem som har vuxit på sistone. Och det är liksom en samhällsgärning snarare än liksom ett problem. Det är klart att det framstår en bild och folk drar vissa politiska slutsatser som man inte håller med om.
Men hon hade väl vissa politiska slutsatser hela tiden, det var bara det att hon inte sa det öppet.
Ja, för att hon istället diskuterade och pekade på riktiga problem. Det ska man ju inte vara arg på henne för. För det är ju riktiga problem.
Jo, om man inte vill lösa de problemen, eller ja, jag hävdar inte att hon inte ville lösa de problemen, men om avsikten hela tiden var att man skulle stänga Sverige, då är det ju något annat.
Ja, än att lyfta, ja, då är det något annat. Men att just lyfta fram någon för att diskutera riktiga problem som problem och beskriva dem när andra blir liksom just oerhört aggressiva i liksom att försöka hävda att de här problemen inte finns eller sådär. Och det är ju just en sak med ett samhällsmagasin att just beskriva samhället, inklusive problem.
Är det inte konstigt då att Johan och hans ex-fru drog igång kippavandringen? Det var inte Pernilla Neuling som drog igång kippavandringen i Malmö.
Nej, så är det. Vi försökte göra något åt saken istället för att bara beskriva
problemet. Jag menar, ja, precis. Du ville ju...
Det var inte så mycket jag.
Det var framförallt Sofia. Ja, just det. Men då drog man igång det och så här... Och det var ett människor som alla tog på sig en kippa och vandrade för att demonstrera. Det känns som en rimlig åtgärd om det verkligen är det som är ens drivkraft. Och drivkraften inte är att stoppa att fler muslimer kommer till Sverige.
Mm. Mattias då, vad skulle du säga för någon om du inte var nöjd med den här kandidaten?
någon som jag tycker lett in borgerligheten på just det här invandringsfientliga och misstänkliggörandet av invandring och invandrare, så tycker jag att Patrik Engelå
Engelau.
Det är min före detta chef.
Oj, ja. Det är mycket före detta chef.
Mycket före detta chef. Ja. Alltså jag tycker att han... Och det... nu har jag inte läst jättemycket av det han skriver. Jag tycker att dels är det några grejer. Han är en sån här som liksom Bannon går över anständighetens gränser i sin verklighetsbeskrivning på ett mycket farligare sätt. Alltså till exempel när han i DN beskriver liksom sådär: Ygeman får en idé, vi ska sparka ut 80 000 personer. Jaha, vi har sett en som skulle utvisas och han började mörda på IKEA. Det här är ju liksom, det här är inte...
Det skulle kunna platsa i Breitbart.
Precis. Alltså det här är en propagandist som återkommande försöker framställa invandring som betydligt mer hotfullt än vad det är. Varenda gång jag har klickat på någon länk så är det liksom någon sån här enskild anekdot som lyfts fram som oerhört olycksbådande för hela samhällsutvecklingen och talande för hela grupper. Mm. Han står också för det här hatet mot personer och politiker, den här revanschismen som både liksom är distraktionen, underhållningen och liksom hämndbegäret i liksom det här mer, ja, fascistiska delarna av rörelser, när man liksom pekar ut enskilda personer och ska hämnas på dem för att de har en annorlunda politik än han. Och jag tycker också det här DN-reportaget om liksom fascismen på Östermalm, var väldigt talande i en aspekt som liksom gick förbi.
Fast det var inte sant. Det var
jo. Nej, men alltså det här är ju sant. Det här är ju vad han säger och han har
ja,
inte
ja, på något datan, sätt. Ja, men datan... Nej, det är inte större på Östermalm än de är på
andra. Men vad sa Engel? Det är irrelevant. Alltså det här var ju en tankevärld som spreds där. Ja, och som ser... exempelvis går ut på att liksom det här att man ska ta revansch på enskilda politiker. Jag var på ett fint kalas för ett litet tag sedan, säger Patrik Engla. Det var folk som satt och sa att de borde ha en bestraffning. De är regeringen, den nuvarande och den förra, som ju ledde oss in i skiten. Man ska hämnas på folkvalda politiker för utfall man inte gillar. Och han säger sånt som man vet inte när folket hoppar över skaklarna och kräver ståndsrätt mot Fredrik Reinfeldt. Det betyder alltså specialdomstol under krig eller uppror som efter en summarisk rättegång utdömer omedelbara straff, i synnerhet dödsstraff. Och det är ju liksom, han artikulerar kommentarsfältsretorik. Och det här sker ju liksom för att piska upp stämningar och han tar dem in i de tjusiga salongerna. Det är inte fler i de tjusiga salongerna än i kommentarsfälten, men han tar dem in där. Han är nyckeln, han är liksom den som förstör borgerligheten. För han var ju tidigare en relativt god talesman för liksom minskade statsutgifter, sänkta skatter, reformer, för gott klimat för företag.
Det var därför jag jobbar hos honom.
Ja, men berätta, hur var det att jobba med honom och hur var han som chef och vad tyckte han då?
Ja, men alltså, för det första ska man säga att han var ju... Ny demokrati gick ju till val typ på mycket... Deras program var ju mycket utformat av Patrik och hans... Den nya välfärden. Ja, precis.
Som ju är en liten tankesmedia som han driver. Ja, på, inte, eller kampanjorganisation.
Det är en tankesmedia. Den är inte jätteliten. De har ju också en börs där. Alltså en liten... Som är ju så här,
en liten börs.
Ja. Nej, men de har ju
integritetsombudsman.
Ja, just det. Det är sant.
Och företag och så här. Men Patrik som person skulle jag säga han är väldigt intelligent. Också en intellektuell som skriver om allt ifrån liksom skatte till Gud och så där, skriver böcker om olika saker. Men han är lite han är svår att göra med. Har ju också då så att han har ju ballat ur på sistone, tycker jag, på ett sätt som gör att han inte längre är liksom anständig. Och han personifierar, precis som Paulina gör, tycker jag, splittringen i den sfär som vi tre har levt och försörjt oss i under vårt vuxna liv på något sätt. Vilket gör att det här är ju väldigt... splittringen var bra och nödvändig. Men den är ju också ofta smärtsam av liksom personliga skäl.
Jo, att plötsligt är gamla allierade, eller som man trodde var allierade, är plötsligt ens huvudmotståndare i debatten. Det kom väldigt plötsligt.
Ja, precis. Jag började jobba som att han var cool.
Och nu sitter han väl och, om jag förstår det hela rätt, finansierar rätt mycket så här invandringskritisk propaganda och skribenter på olika vis. Och han hade väl någon stor annons...
Vet vi det?
Nej, det är kanske bara rykten jag vidarebefordrar nu.
Ja. Annonserna har jag hållit på med länge.
Men det var ju annonser om att så här, borgerligheten måste samarbeta med Sverigedemokraterna och sånt, underskrivet av massor av företagare som inte hade blivit tillfrågade.
Nej, men de här annonserna med företagen som inte blir tillfrågade har alltid, han har hållit på med jättelänge.
Management by not asking questions first.
Ja, men alltså det är väl inget konstigt så här. Om Svenskt Näringsliv gör en annons i DN, inte så fast kan tillföra om 60 000.
Nej, men de var ju undertecknade av de företagen.
Ja, men det var ju en hel sån här, det är 60, 70, 200 som har betalat in på något sätt. De får ju synas i annonsen. Det är själva affärsidén också, att de ska synas i en annons. Liksom.
Och sen
det var inga debattartiklar som var undertecknade av personer, utan det var företag som har stått bakom.
Men de var helt överrumplade över att de stod bakom ett sånt budskap. Får de inte kolla på annonsen först?
Jag var en gång hos ett företag när jag var anställd på Svenskt Näringsliv. Och den här företagaren som var medlemsföretagare som betalade min lön då, den tiden, han sa samma sak. Efter ett tag så kom det fram till att han var en av invandrarna.
Oj då. Huga. Ja, nej, men det är väl en bra kandidat.
Så nu har jag försvarat Patrik lite när du försvarade Paulina.
Man sätter ju inte någon på listan som är en total haverist. Alltså, begåvning.
Nej, då hade man ju sagt måste, att så här, liksom Daniel Friberg och Nassar och sådana som verkligen är helt far out. Utan det här är ju personer som på något vis är anständiga, men som vi tycker står för något helt felaktigt, tänker jag.
Ja, och just då, bara, alltså jag tycker det är lite grann så där att det, jag menar, om man tittar på det goda samhället, det finns många människor i den, bland skribenterna där som jag respekterar, tycker jag är mycket bra.
Vad är
bra.
Det goda samhället?
Det är hans
bloggsajt. Ja, okay. Men jag tycker att den, alltså den lockar fram, den tenderar åt det här hållet och lockar fram människor att liksom skriva mer i frågor där de har fel och där man liksom uppmuntrar den här agendan än liksom driver på bra agender. Ibland lockar människor fram bra saker hos varandra och ibland lockar man fram mindre bra saker om varandra. Jag tycker Patrik Engdahl, som han verkar nu, lockar fram mindre bra saker hos människor som är betydligt bättre egentligen.
Får jag då, jag kom på ett namn som passar in som någon slags, jag höll på att säga skrattspegel till Engelau eller något sånt där, men det, nej men som kompletterar den bilden, för att det är ytterligare en person i borgerliga kretsar som har bidragit till den här splittringen väldigt mycket, men inte då som nej men han är väl med i Engelau stall.
Ja, just det.
Ja. Nej, men inte som Engelau lite från så här konservativt borgerligt håll, utan snarare från socialliberalt kulturradikalt håll. Anna Dahlberg.
Ja.
På Expressens kultursida.
Ledarsida.
Nej, förlåt, ledarsida. Det är jag som är på kultursidan. Jag blandade ihop oss. Men som är ju... Som var en ledarsida som jag ju inte alltid har hållit med om. Men som alltid har varit pigg och kul. Ja, exakt. De har varit lite för vänster och som nu är alldeles för höger för oss. Ja. Om man då menar att de var för långt vänsterliberala, nu är de för mycket högerkonservativa. Och hon personifierar verkligen den förändringen dramatiskt. Som det var Per Svensson som uttryckte det bäst, tyckte jag, när han sa att Expressens ledarsida har blivit ett kamporgan för kommunförbundet.
Ja.
Därför att från att ha varit så här oberoende liberalt så är de nu oberoende kommunförbund. Det vill säga totalt systemlojala. Istället för att ifrågasätta saker och vilja ha omvandling i det svenska samhället, eller som en klassisk socialliberal tendens att rörlighet för människor är så viktigt, så att då får vi kanske omforma vissa av våra system. Då kanske det ska bli lättare att bygga eller lägre ingångslöner eller någonting sånt. Men här är det istället så här, nej, svenska välfärdsstaten ser ut som den gör. Om det gör att ingen kan komma hit, då må det så vara. Då får vi täppa till gränserna på allvar.
Men det finns också socialliberaler som, tycker jag, inte vill ta i målkonflikten. Alex Voronov eller den sorten, som säger att det funkar jättebra. Totalt fritt flöde in, totalt LO-makt över lönerna, total välfärdsstat. De är också löjliga.
Ja, men nämn en till.
UNT.
Aha, okej. Okay. Ja, det kanske inte läser uppmärksamt så att det är det. Men för jag tänkte säga att det finns sådana, men jag tror att det finns betydligt fler som antingen går åt det här hållet. Ja. Jenny Sonesson är en sån också, ja, som är socialliberaler men som älskar välfärdsstaten så mycket så att de hellre stänger ute flyktingar. Eller som går åt andra hållet, alltså socialliberaler som så här, Per Altenberg ungefär, som tycker att rörlighet och frihet är så viktigt, så att då får vi börja liberalisera välfärdsstaten istället och reformera den. Men Expressens ledarsida har verkligen tydligt tagit ställning att liksom, det här handlar om systemen ska skyddas, och alla de här låt-gå-liberalerna eller hejsan-svejsan-liberalerna eller vad vi nu heter, att allt ska dras i skiten, liberalerna och sånt där. Alltså hon har verkligen entydigt tagit kamp mot oss och mot klassisk liberalism.
Så är det. Men frågan är om det är hon värst, eller är det för att hon har en sån central position? Hon är politisk redaktör på Sveriges näst största kvällstidning.
Hon har varit väldigt betydelsefull. Ja. Det är därför jag tänker på henne. Ja. Expressens ledarsida har väldigt mycket definierat förändringen i borgerliga kretsar, tycker jag.
Får jag ta en socialliberal till?
Jag ser att du hoppar av förväntan och glädje.
Jo, och lite på det här temat, men också på egna meriter. Svante Nycander.
Oj, en slamkrypare, eller jag på att säga.
Jo, men alltså, han representerar ju både den här DN-malligheten. Alltså Dagens Nyheter, socialliberalismen som liksom den här mitt den rättslikaren som ingen vågar ifrågasätta. Samtidigt
för han
som,
var ju chefredaktör på Dagens Nyheter,
ja,
för nytillkomna
som
lyssnare.
Han ju, som han ju står för.
Politisk redaktör, eller politisk chefredaktör. Ja, det var ledarsidan han styrde över.
Han står ju för den här repressiva socialliberalismen på alla områden. Han är ju inne där och tassar nu med han har kommit ut för tiggeriförbud. Och
han är ett snäpp från att sterilisera människor.
Ja, alltså skulle forskningen visa så tror jag. Nej, men han är ju, och han är ju framförallt, alltså jag hyser ett agg mot honom för han är historierevisionist av rang.
För han skrivit en liberalismens historia.
Ja, och den idéhistorien är ju liksom, han har skrivit en bok som heter Liberalismens idéhistoria. Han har liksom glömt Fredrik Bastiat. Upp, den passagen om Rand är bara jättemärklig. Och framförallt så upprepar han ju
de här.
Han hatar
Rand lika mycket som
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven Bannon gör.
Ja, verkligen, verkligen. Och det märks liksom i hans historieskrivning. Det är ju inte som, jag menar, en sån som Per Svensson, som också är väldigt socialliberal, som har skrivit den här Därför hatar alla liberaler.
Och därför har de fel.
Ja, där är han ju alltså mycket objektiv i sin beskrivning av liksom en klassisk liberalism som han inte delar, men som Precis. Han ändå adlar som en del av.
Det är den första, det är den enda boken jag läst som inte skriver om en klassisk liberal, där klassisk liberalism tas på allvar.
Ja, och Svante Nycanders bok är ju tvärtom. Alltså, och framförallt är det ju de här falsarierna om Herbert Spencer. Aha. Det är ju sån här, han upprepar ju de här lögnerna om socialdarwinism som den här historikern Richard Hofstadter, marxist, formulerade i den här...
det var någon bok om ekonomiska tänkare, eller hur?
Ja, det är väl den här socialdarwinismen i amerikansk historia och sådär. Och det är ju rätt lustigt, för socialdarwinist var den term man gav på exempelvis katoliker och klassiska liberaler för att man inte var för rasbiologi.
Just det.
Det var ett skällsord för att man inte ville använda den politikens möjligheter för att ingripa och förbättra människors liv och livschanser och sånt där.
Just det. För fabianerna var ju extrema så där, för rashygien.
Ja.
Och sa just att det här visar varför laissez-faire-liberalism inte funkar. För att det här, det kräver alltid statliga ingrepp och vi måste till och med gå in i de reproduktiva organen.
Ja.
Och haha, det kan liberalerna aldrig ställa upp på. Det visar varför, och Spencer skulle aldrig ställa upp på det. Det visar varför de har fel.
Ja. Och sen 1944 då liksom, när den här idén blivit diskrediterad, då skylls den av Richard Hofstadter på laissez-faire-liberaler som hade varit emot den. Han menade att det var Herbert Spencer och hans tankar om den spontana ordningen som låg bakom eugeniken och allt det här.
Wow. Och Nykander är inne på det också då, eller?
Nykander är inne på det. Han refererar ju bara de här vanliga.
Han kanske har läst Sven-Erik Lidmans
jobb. Men förmodligen alltså. Och det här har ju tillbakavisats av vad heter han?
George H. Smith bland annat har skrivit om mycket om det.
Ja, här är en Tim Leonard.
Okej.
Som har liksom gått igenom och visat att det liksom var ju helt tvärtom. Spencer var, alltså han hade ju en analys som var liksom kring mycket biologisk, men han förespråkade ju frihet och menade att humanitet var viktigare än den här verkan av att slå ut.
Ja, och han var ju inte ens darwinist, han var ju lamarckian, så att han trodde ju att förvärvade egenskaper kunde då gå i arv så småningom. Så att han trodde att om vi då går från det militaristiska samhället som han tyckte till ett mer industrialiserat kommersiellt samhälle, då kommer vi då få bort de här hemska tendenserna, för att människor kommer att anpassa sig efter mutual gain istället för att man slåss och erövrar. Det var ju därför han var så hatade kolonialism, startade The Anti-Aggression League för att han var emot alla krig. Han var alltså rakt...
En kommentar till det här är att socialliberalerna håller nu på att välja väg, och det finns, vi har ju ett klassiskt problem med de socialliberala, men det finns ju också det att de drar nu och blir värre än socialliberaler. Vissa var ju, alltså Svante Nycander är en sån socialliberal, han skulle ju hellre vara med sossare än med oss. Han är ju inte en liberal på det sättet.
Nej,
liksom.
Han hatar ju verkligen liberaler och har visat i sina skrifter. Hans andra bok är ju den här Svenskarna och spriten, som är en straffpredikan över alla som har varit emot motbokens avskaffande. Och den är ju lika tendentiös. Alltså han har bara liksom förstärkningsord och förklenande ord för liksom de som har varit emot det här. Framförallt de som vill ha frisprit. Och det är liksom inte seriöst. Och det här har liksom på något sätt passerat som objektiv historia. Fast det liksom är nykterhetsrörelsen på syra i princip. Alltså det är socialliberal dogmatism som har passerat just för att man antar att de som är i mitten är alltid liksom balanserade och nyanserade. Det är ju bullshit.
För att ta mitten då vill jag ta en... Sossarna har ju alltid velat beskriva sig själva som att de är mitten, och mycket av sin samhällsdebatt har ju varit uppfattat som att Socialdemokraterna är mitten. Det är de inte, och särskilt inte nu parlamentariskt. De är inte ganska långt till vänster. Men Mikael Damberg då är en sån som har en klassisk högersosse, som per definition då i svensk offentlighet har blivit en mittenperson. Men vad han sa igår, eller vad i förrgår i DN, var ju så här: varför ska vi ha snabbmatsrestauranger rekrytera personal från Mellanöstern?
Wow.
Och det var ju alltså en formulering som var, för det var ju som en kommentar då på en DN-debatt där de säger att vi ska inte ha lågkvalificerad personal. Det är något sånt som borde få hela det offentliga Sverige att säga: vad fan säger Karn? Det blir tyst och som ingen reagerar, för alla är besatta av att ge sig på
folk från Mellanöstern.
Ja,
de håller ju med förmodligen.
Ja, precis. Jag menar alltså att den fina offentlighet som då Peter Wolodarski, om man säger, en representant då för liksom, ska man säga,
sittkissar
finliberalismen, de till många fler borde tagit i så de skiter på sig. Jag blev ju rosenrasande. För det första, det ska inte du bestämma.
Skrev inte DN om det då?
Jo.
Ja, men då kan du inte sitta och håna DN för att de inte tog i.
Nej, men det var lite gulligt. De är ju så fina. Ja, jag skiter det.
Men det är ju just det här, sossarna kommer ju undan. Det är ju,
alltid.
Ja, det är de som har infört gränskontroller. Det är de som har haft en restriktiv politik. Det var de och LO som plockade ut vilka som skulle få komma. Alltså valstrategiskt och tittade vilka kan bli goda socialdemokrater. Mm. Det var ju så det gick till förut. Innan man på mer objektiva kriterier tillät människor att komma in.
Ja. De har ju ett sekellångt... en sekellång tradition av invandringsmotstånd.
Men inte skälet till att vi inte tänker på dem att det just är ett institutionellt invandringsmotstånd. De tar varje chans att täppa till gränsen, men de har inte haft samma agitatorer som har varit ute och hela tiden pumpat dem och vevat dem att vi måste stänga gränsen och vi måste se till att inte någon från Mellanöstern kommer hit och serverar hamburgare eller liknande. Det är sällan det händer i alla fall. Utan plötsligt bara kommer de fram till så här, nej men nu stänger vi gränsen.
Fast när det nu händer och när retoriken är sån så anpassar sig folk och är tysta.
Mm. Ja, det är sant.
Jag tycker det är för lite vänster. Alltså, det är fortfarande så.
Här säger Göran Greider då. Ja, men, han är ju för övrigt i den här frågan. Han och jag har ju debatterat ett par gånger om det hela. Han var ju väldigt tydlig med att vi måste stänga gränserna för välfärdsstatens skull. Solidaritet och medmänsklighet innebär att vi måste låta folk dö i Aleppo.
Ja.
Han är ju väldigt tydlig. Nej, men han är ju principiellt tydlig och ärlig med det.
Ja.
Det som är svårt med att ta upp honom är att han är en sån himla skön lirare. Han är sån personligt väldigt trevlig. Och till skillnad från de flesta till vänster, inte alls en sån här bitter människa. Utan det är alltid kul att träffa honom
på något sätt. Jag tycker tvärtom. Uh-huh. Jag tycker så här att... varför känner man mer fiendskap mot Sverigedemokrater, trollen, alt-right-människorna och allt det här? Är en ny sorts fiende som man inte är riktigt van med, för man liksom, det inte passar inte in i den traditionella grejen. Jag tror att det handlar om en klassfråga. Det handlar om att vi talar som dem, som vänstern. Vi äter på samma restauranger som vänstern. Vi läser liknande böcker. Vi klär oss likadant. Vi har tillgång till samma fora. Vi är med i samma tv-soffer. Ja, så det är tv-soffer med massmördare eller lakejer, men aldrig med en nazist. Så jag tror att vi känner oss bekväma med Göran Greider och andra såna här vänsterextrema tyckare och författare. För att de är som vi, intellektuella i etablissemang. Det är klart att vi känner oss som dem. Så det är en klassfråga.
Alltså. Ja, men det är inte bara en klass utan en utbildningsfråga i meningen att de är vanare vid att tala i abstraktioner också. Och kan klara av generella resonemang.
Det
och inte fastna i anekdoter.
Ja, men det är det jag menar med klass också. Ja. Alltså, det är en utbildningsfråga.
Medan det är svårt att resonera med... nu vill jag inte låta nedlåtande, men vissa sverigedemokrater är det ju inte bara att det är principerna som är felaktiga, utan det går inte att prata med dem om någonting. Därför att om de hävdar så här, vad som helst, så här, men ta något exempel nu som morden, alla bara döda varandra. Så här, nej, men det stämmer ju inte, kolla på statistik. Nej, men det spelar ingen roll. Men Greider är verkligen, alltså, om vi talar destruktiva personer, det finns ju få personer som har drivit det, så konsekvent etatism i nästan alla diskussioner, som verkligen bara vill ha mer stat, mer skatter, mer regleringar på precis varje område. Oavsett hur mysig han sen är när vi sitter och pratar i tv-soffan.
Men han skriver haikus på Twitter om katter.
det gör inte Kent Ekeroth.
Men han har klappat en kalv en gång.
Men låt mig då ta en person som är parallell till den person vi pratade om tidigare, Nina Björk. Roland Paulsen, som är en sociolog på Lunds universitet, som är en sån här favoritfigur på kultursidorna, som skriver samma artikel 23 000 gånger om att det är jättedåligt att arbeta.
Han har blivit jättestor.
Ja.
Det är att folk hatar arbete.
Ja, jag var med i någon sån här tv-debatt med honom en gång och då sa jag bara, men det är inte sant, vi arbetar ju mindre än någonsin.
Mm.
Ja, det är inte alls sant. Alltså, årsarbetstiden nu är ju lägre än man har varit på 150 år.
Den är ju hälften av vad man var för 150 år sedan. Vad hävdar han motsatsen?
Ja.
Vad bygger han det på?
Nej, men det är för att... jag kommer inte ihåg. Jag hade
vi är stressade, livspusslet.
Ja.
Men vi är stressade för att vi ska ta hand om barn samtidigt.
Ja,
och fritiden som där knäcken på.
Ja, precis. Justa till alla såna här grejer och sådär. Nej, men jag... Och precis som Nina Björk då, så är de här personerna, men arbeta mindre då, ta en halvtidstjänst på ett universitet. Gå ner i, det är ju jättelätt. Alltså, jag förstår inte, de här människorna som har rätt i heltid, ja men är problemet att du jobbar för mycket eller att du inte får tillräckligt mycket? Det är bara jobba 40-50% då. Men han vill att du ska liksom bestämma dig överifrån, ovanifrån.
Han vill tvångsförkorta arbetstiden.
Ja. Ja, men så här, ja, men jag, och så säger han så här, ja, men
vilken sitter... otrevlig människa. Vad har han med det att göra?
Ja, skit i det. Ja. Ja, det bestämmer väl jag, mycket jag vill jobba.
Men det är ju framförallt, alltså, om man ser till livstiden framförallt, så jobbar vi extremt mycket mindre. Och det är en sån här aspekt de helt har missat. Framförallt just i de här medelklasskarriärerna så börjar de ju någonstans kring 30 i Sverige.
Och slutar vi
65.
Ja.
Och då, är liksom, då har man ju inte jobbat i nästan hälften av sitt liv. Man lever längre också med sin medelklasskarriär. Så de som lever i det spelet... Men just sen så jobbar man som intensivast då några år när man också ska hinna med barn och annat. Så alla känner ju igen sig. De som köper böckerna känner ju igen sig i den här vi är så stressade och sådär. Men det är ju för att under några få år så ska allt ske samtidigt.
Mitt svar är alltid bara, låt mig vara.
Mm. Låt de som vill gå ner i arbetstid får väl göra det.
Ja.
De som vill gå upp får väl göra det.
Ja.
Vad har Roland Paulsson med det? Jag fattar ingenting.
Nej, men det är ju den här, det är det marxistiska arvet. De inte kan bestämma sig om arbete är jobbigt eller nödvändigt. Eller något som är väldigt, väldigt bra. De är så här, de måste vara väldigt konstigt så här. Alltså, materiell fattigdom är fruktansvärd. Och samtidigt då, när man skapar värde är väldigt dåligt. Samtidigt jobbar vi, ska man vara stolt över sitt jobb och samtidigt dåligt jobba. Så de är helt schizofrena. Kan inte bara släppa den här materialismen? Det är inte sant. Hela världsbilden är helt uppbyggd på saker som är helt... Det är fantasifoster för 150 år sedan.
Fast båda säljer ju väldigt bra. Alltså, det finns ju inget som går hem så bra hos vänstern som att just beskriva den här, alltså, välbärgade ångesten. Alla deras beskrivningar går ju ut på just ett sånt här riktigt välbärgat medelklassliv där det är lite för jobbigt med karriärshets och någon har åkt på en resa som man inte har råd med och sådär. Och någon har renoverat köket och gud så ytligt och sånt där. Men det är, och det är klart, det är de som läser böcker så de lyfter ju hela det här. Men det är ju representativt för en så oerhört liten del av befolkningen.
Alltså den här splittkluvenheten, jag kom på det, jag skrev om det i min lyckobok en gång i tiden, att Marx svärson skrev ju en bok, Paul någonting.
Paul Marx?
Nära, men ingen cigarr. Som heter Rätten till lättja, som handlar om att men vi måste gå ner i arbetstid, vi kan inte jobba så mycket, det är så självstödande, du förstör allt som är viktigt. Men där en av hans poänger är att det stora problemet och hindret mot detta är arbetarklassens vanvettiga och självstödande kärlek till arbetet. Det är så svårt att få dem att sluta arbeta. Så, då måste man ju ta till tvång, antar jag. Hörrni, jag känner att det här är en riktigt bra efterfest. Det är just då man sitter och börjar tala illa om folk.
Ja, men den här då.
Den här då?
Ja. Ja, jo, nej, men alltså, jag måste ju också få in en sosse. och då måste jag ju ta Bo Rothstein.
Oho. Är han sosse?
Ja, han är ju välfärdsstatskramare och just
det
här. Det
är alla.
Vadå alla? Jag är inte det.
Nej, men...
Du är inte det.
Nej,
Johan är inte det.
Nej, men jag menar... Ja.
Jo, men han är ju liksom den som författar läroböcker och sånt där med liksom de här ohederliga argumenten mot liberalismen och sånt där. Ja, eftersom skatter... Man säger att skatt är stöld och eftersom de samtidigt är för en stat... Så säger de emot sig själva. och det är liksom allt. Ja, men, och detta är en lärobok. Liksom. Ja, för det första så kan man finansiera den staten frivilligt, för den är liten. Eller så kan man unna sig en viss motsättning. Det gör alla. Deal with it.
Eller ta ut en liten, liten avgift på alla kredittransaktioner. Om folk vill ha dem skyddade.
Och sen så är han ju, han är ju också en av de här, ja, men tiggeriförbud och sådana. Han speglar ju väldigt mycket trenderna och sådana. Han har varit bra i väldigt mycket kritik av liksom kvotering, statlig opinionsbildning och sånt där. Men han representerar ju också skiftet i att numera ser honom bara i typ sådana här tiggeriförbud och värna välfärdsstaten och sådär. Han är ju trendkänslig och på så sätt artikulerandes just de här nya auktoritära trenderna. Välfärdsstaten motiverar nu mer att vi blir repressiva.
Men jag tror att jag gör mer så än vad ni gör. Jag skiljer på mitt intellektuella liv och mitt ideologiska liv.
Hur då?
Nej, men jag uppskattar honom enormt som statsvetenskaplig forskare. Alltså, han är ju jättebra på såna här institutioner, korruption. Han beskrev en fantastisk grej om hur Sverige förvandlade sin offentliga administration till på 1870. Alltså, vi har ju lärt oss allt det här att Sverige liberaliserat med Gripenstedt och allt det här, och frihandel och näringsfriheten och alla de här sakerna på 1860-70-talet. Parallellt med det så skedde det en enorm omvandling av svensk administration. Ämbetsmännen fick lön. Man kunde inte längre ha mer än ett ämbete. Jag hade de 6 ämbeten och fick, och då tog du liksom instålar för sig själva från varje ämbete. Vi var ju en sån här gammal feodal.
Det är ju tjänsten.
Precis. Han har då sagt att det var en antikorruptions-big bang parallellt. Alltså en liberalisering, en rättsstatifiering. Jag har citerat honom massor med gånger och tycker att han, när jag håller på med de sakerna, utvecklingsfrågor och statens funktionssätt, han är Sveriges främsta statsvetare idag internationellt.
Ska vi ta upp en akademiker som verkligen är en skurk däremot, på alla sätt, Sven-Erik Lidman? Idéhistorieprofessorn, som hans lärobok då, från Platon till Gorbachev och hit och dit, som ju verkligen har förstört hjärnor på studenter i 30-40 år eller något vid det här laget, som ju bara ett enda långt försök att argumentera för socialism, och alla andra ideologier ska framhävas på det absolut sämsta sättet. Dels då myter om Herbert Spencer, det är det enda som är klassisk liberalism där. Att det är Spencer och det är att de fattiga ska dö, och sen går man vidare, nyliberalism, det är att föräldrar ska få aga sina barn om de vill, för det är ett fritt val. Och så, hur då? Finns det någon nyliberal som någonsin har uttryckt det? Nej, kanske inte, men det följer ju av deras principer. För de säger att vuxna ska få göra precis som de vill. Då måste ju det inkludera att de får välja om barnen ska misshandlas i skolan eller ej. Det är så här, alltså, hur kan en person gå och lägga sig med någon slags självrespekt efter att ha skrivit en sån sak?
Socialism, det innebär att alla är fattiga och att man skickar någon som säger emot i Gulag.
Ja, exakt.
Fast det skulle vara motsvarigheten.
Det skulle vara motsvarigheten i en sån lärobok.
Jag vet.
Men det här är
många tycker att jag är jobbig när jag håller på oljar om extremvänster. Men det här är ett strukturellt problem i svensk offentlighet. Det har alltid varit det. Jag kan inte förstå hur en sån som Lidman får... Alltså, jag vill inte att folk ska förbjudas att skriva och inte få jobba så här. Men jag tycker att det är väldigt konstigt att man liksom tar dem på allvar på det sättet som man gör. Alltså, en fascist hade aldrig fått ha det jobbet eller skriva en sån bok. Varför får en kommunist göra det?
Bara, snart får fascisterna det med. Det kommer inte sluta med att
jag skulle inte göra för mycket av just det jämlikhetsargumentet. Nej, jag förstår ju din poäng.
Inte nu. Sverige har inget problem. Men Sverige håller inte på att bli fascistiskt. Sverige håller på att bli ett normalt västland i invandringspolitiken. Alltså, ta nu fakta och fakta som det brukar vara och inte liksom spinna iväg. Ja, det finns stämningar i hela västvärlden som är fruktansvärda. Vi har varit senare och har liksom blivit mer som alla andra västländer. Och den här stämningen i västlandet är såklart jättedålig ur ett liberalt perspektiv. Men alltså... fascismen utgör inget hot mot Sverige.
Nej, men det gör inte kommunismen heller.
Man har ju hållit på i 50 år.
Vi kommer snart ha fascister på kultursidorna och i akademin.
Det tror inte jag.
Vi får hoppas att du får rätt. Ja.
Jag tycker att det är värre att Po Tidholm häromdagen skrev en recension av ett progband som... sa det i förra avsnittet.
Nej.
Men Mattias ser bara överrumplad ut. Progg är en del av
jag vet, men de vår livsluft. Där skriver han om Stalin och han skriver om ett band som en recension om ett band som hyllar Bademeinerflygan. Som hade en konsert i Gamla stan häromdagen. Och han skrev,
vad fan, jag har missat, vilka var det här?
Det skulle vi ha gått på.
Limningen, vad heter det bandet?
Nynningen?
Ja. Och ja, det är så där. Hur kommer det sig att människor som då ger stöd till bolsjevikrevolutionen, som pratar om att det knyter folket till en hand som slår hårt, och sen som pratar om att de riktiga terroristerna är inte Balmainov utan det är västvärlden och så va? De här människorna har ju carte blanche fortfarande 40-50 år senare att stå där och prata sitt mysiga, för de är akademiker och så här, och få recensioner på kultursidan i Sveriges tidningar. Jag blir rasande.
Vad ska vi ha dem om inte i kulturen? Alltså det är ju liksom ett fritt samhälles rikedom att de är liksom narrar och akademiker. De är inte vid den politiska makten. Det är så ett fritt samhälle hanterar dem.
Ja, men de har ju haft sina band till den politiska makten hela tiden. Den röda tråden från det här till Vänsterpartiets vänstersvansar. Det är precis samma sak. När man demonstrerar med revolutionära fronten, AFA-människorna, folk som accepterar våld som politisk metod. Jag tycker att det här är... Ni sitter och fnissar och är en del av problemet.
Ja, men det är vi nog.
Jag saknar ju för min del 80-talet när man kunde fnissa på samma sätt åt nazismen. Mm. När det var liksom en kulturell pastisch. Någonting man använde i punken och annat för att driva med, därför att ingen tog det på allvar. Alltså, det är mitt mål. Jag vill kunna skratta åt progg som liksom en tidstypisk en skrattsymbol för den tiden och dess bizarra tro på liksom diktatur och annat. Just för att slippa ta det på allvar är ju liksom ett framsteg.
Men det är inte att det är att ta på allvar, för Sven-Erik Liedman har ju skrivit den där läroboken som alla har fått läsa. Mm. De har ju format Sven Wolter att få sitta där och säga att han är Stalin så där, va?
Hans parti har inte liksom Sveriges tredje och på väg mot 20%, utan det har liksom promille.
Nej, men det är ju inte heller Sverigedemokraterna. De har ju nolltolerans mot det, även om de har såna. Jag tycker att det är helt fel att jämföra Sverigedemokraterna med partier som har proletariatets diktatur i sitt partiprogram. De har
vilka har det?
Ja,
KPML,
de heter så länge, vet du, det kommunistiska partiet eller så där, va.
Mm. Ja,
hur många väljare har de?
Nej, men jag menar, därför är det fel att jämföra. Du kan inte, Sverigedemokraterna är inte att jämföra. Sven Wolter är en mycket, mycket värre person än Jimmy Åkesson. Han är mycket ideologisk.
Men han är ju mycket mer impotent.
Så är det ju. Men när vi behandlar dem i offentligheten, när han är Johannopolis, eller vad heter han?
Milo.
Ja, då får man stänga av en hel liksom grej. Han får inte ens komma och prata på en grej. Det blir skandal i media för han får komma och prata.
Men det är ju fel.
Det får i Gamla stan bland massa kulturskribenter och akademiker och professorer får sitta människor och sjunga som hyllar Bademeinov. Det är ju ett sjukt. Det är inte rättvist. Det är inte jämnt. Det är inte rätt. Det är fel. Det är double standards. Ja, det passar inte in i samhällsställningen just nu, jag säger det jag säger. Men rent estetiskt, idealistiskt, moraliskt är det ju helt absurt.
Men så här, om Milo hade suttit på en källare i Gamla stan inför gamla proggvänner, så tror jag att det hade varit mycket bättre.
Då hade någon hittat, så är det, men då hade någon hittat det, men det är ingen som ska bojkotta Stampen eller vad den heter, det här stället. Jag vet inte. Ja, jag tycker att det är... Snedvridningen är helt sjuk i det svenska samhället. Det är det här som Kärrtorp.
Nej, men det är klart, alltså, vi ska ju tänka på, nu utgör ju inte de här kommunisterna något stort hot. Jo, det finns den där militanta vänstern som fortfarande är ute och slår ner folk. De ska ju bara in i fängelse.
Jag har blivit dödshotad flera gånger av dem. Jag skrev ut mina adress på Twitter och så här.
Yep. Och det finns. Och då går vi längre tillbaka så vet vi vilka det är som hade satt på sig läderrocken om ryssarna hade, om Sovjet hade invaderat och liksom bemannat de bolsjevikiska koncentrationslägren och sånt där. Men jag tror att väldigt många av de här proggarna hade varit först in i de lägren. Därför att alltså, Stalin och Mao, det var någon slags symbol för deras kulturrevolution mot den svenska staten och myndigheten. Det var inte, i många fall i alla fall, så var det inte att det var sann öststatsdiktatur de ville ha. Men hörni, jag känner att den här diskussionen kräver att vi dricker mer, sätter på, spelar lite progg, fortsätter att bråka och talar illa om våra fiender och stänger mikrofonerna.
Jag åt min gröt och läste tidningen, tog väskan i min hand och kysste kär. Jag har själv sjungit med i många såna här låtar, så jag med gott i ägat.
Attention alla troll. Finns säkert på YouTube.
Ja, största men det av alla mördare är Jakob Wallenberg. Så låter en av fraserna.
Så Stalin gillade dem, men Jakob, Stalin flög under radarn, men Jakob Wallenberg, han var en stor mördare tydligen. Ja, bra. Såna är de.
Så är de.
Packet. Ja. Ja, men vi slåss väl vidare mot de här då.
Det gör vi.
Yes.
Skål, skål.
Ja. Ja, bra. Ja. Skål och hej.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.